Som Kalle sa så heter jag alltså Kristina Wahlström. Kommer från Värmland, det var tydligt. Men ja, ni kommer inte höra så mycket värmländska tror jag. Jag är duktig på att lägga av den liksom. Så är det. Till vardags så bor jag i Jönköping där jag läser ALT som står för Akademi för ledarskap och teologi. Så är det. På ett nyhetsinslag på TV4 för några veckor sedan så fick man se ett tåg anlända till Stockholm central med ett antal flyktingar på. Och med på det här tåget så fanns den 29-årige killen Lockman som kom från Damaskus och hade flytt ifrån Syrien. På hans väg längs Grekland så mötte han på en 14-årig kille som hette Lorans. Och han hade sett Lorans gå själv under 2 dagar. Så Lockman tänkte att jag måste fråga honom vem han är, vart han kommer ifrån och ja, vart han är på väg och sådär. Så Lockman frågade Lorans och den här 14-åriga killen då svarade att han också kom från Syrien. Att han hade en mamma men ingen pappa. Och av nyhetsinslaget så framgår inte vart hans mamma nu var. Men Lockman berättar i den här intervjun att han fick nöd för den här killen med en gång. Och där och då så tog han Ansel Lorenz som en egen bror. Efter det här första mötet så fortsatte 2 månader av flykt tillsammans. Från Grekland genom Serbien och Ungern. Där de blev misshandlade av polis och blev fast i en vecka. Sen vidare genom Tyskland, Danmark och sen till Sverige. Och här i Sverige så ville de då båda 2 söka asyl. Nyhetsinslaget avslutas med att man får se Lorans bli hämtad av en kille från kommunens socialjour. Och när han blir hämtad så frågar Lockman den här killen och en tjej som också är med om han inte också ska få följa med. Men då svarar de honom att nej, han får vänta. Och så berättar reporten att för att de inte är släkt med varandra så får de inte fortsätta tillsammans. Och efter det här så får man då se ganska hjärtskärande bilder på hur Lockman kysser Lorenz på båda kinderna och säger några avslutande ord. Och sen så skiljs de åt. Och efter deras avsked så intervjuas Lockman hur det nu känns. Och jag ska läsa de orden innantill som han säger då. Jag känner mig arg. Jag är inte med min bror längre. Jag vill att han ska vara med mig. Vi har hängt ihop dag och natt i 2 månader. Jag ser honom inte som en vän. Han är mer som en bror. Jag älskar honom. Texten som jag utgår från idag, som vi redan har hört läsa och som är faktiskt den föreslagna texten för den här veckan är från Markus evangeliet kapitel 3, vers 31. Och jag tänkte läsa för den för er en gång till. Och Jesus befinner sig alltså vid det här tillfället inne i ett hus med ett gäng människor. Markus evangeliet kapitel 3, vers 31. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa: din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem: vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Och jag måste medge att när jag har läst den här texten så har jag haft ganska besvärligt med den. Jag tycker att Jesus är ganska, ja men nästan elak mot sin familj när han på något sätt säger de här orden och på något sätt distansierar sig från sin egen familj på det här sättet. Men efter att ha läst den här texten och jobbat med den i några veckor så tycker jag ändå att det finns ganska mycket vackert i den. Och det är lite av det som jag skulle vilja dela här med er idag. Men låt oss gå tillbaka lite bara i texten för att ha med hela bakgrunden till vad är det som händer. I kapitlet innan så har Jesus helat ett antal människor. Han har utvalt 12 stycken killar till att följa honom, till att kunna driva ut demoner och gett uppdrag till dem att gå ut och predika. Sen kommer ett litet stycke som har anknytning till det som jag precis läste. Jag tänkte vi skulle läsa de verserna också. Det är alltså Markus 3, vers 20 och 21, där det står så här. När Jesus kom hem samlades folket på nytt så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. Så det här är alltså bakgrundsfaktan till varför Jesus familj sen kommer och liksom knackar på dörren eller hur det nu fungerade. Jesus familj har alltså fått höra rykten om honom som gör att de på något sätt måste agera. De måste gå dit och hämta honom. Och man kan ju tro eller liksom tänka att Jesus familj vid den här tiden inte riktigt hade greppat vem han egentligen var. Vad hans funktion egentligen var. Eftersom de måste göra det här, eftersom att de tycker att det här är liksom märkligt att han är från sina sinnen. Och vi har ju kanske lite mer facit i hand. Vi har läst hela berättelsen. Vi vet korset och dess betydelse. Eller vi kan i alla fall ana vad det innebär. Men det verkar som att familjen inte riktigt har greppat det här än. Och det här verbet att ta hand om, alltså det verbet som används i texten, det översätts på andra ställen i Markus evangeliet som att gripa med våld. Så det verkar som att Jesus familj menar allvar med vad de nu vill göra. Liksom. Och kanske är det så att de vill skydda Jesus från någonting. De kanske är rädd för hans eget rykte eller någon fara eller så. Eller så vill de skydda sitt eget rykte. Jag vet inte riktigt vad anledningen är. Men de har ändå tänkt att göra någon slags kraftansträngning. Eftersom Jesus förmodligen var från sina sinnen. Enligt dem. Ja, det här är bakgrundsfaktan. Sen så fortsätter texten med ett stycke när man får komma in i huset där Jesus befinner sig. Och han blir där beskylld av några i samlingen att driva ut demonerna med demonernas förste. Och Jesus tillrättavisar den här anklagelsen. Och han pratar lite om hädelse mot den helige ande. Och sen kommer då det här stycket som jag nyss läste. Jesus familj kommer dit, väntar av någon anledning utanför och skickar bud in om att de är där. Och så frågar Jesus då, men vilka är det då? Vilka är mina bröder och min mor? Och så ser han på dem runt omkring. Och så säger han ju det här. Den som gör Guds vilja är min bror, syster och mor. Och jag berättade ju för er innan att jag har haft lite problem med att läsa den här texten. Jag tycker att den är lite provocerande när Jesus säger sådär. Men då läser jag ju ändå texten med mina västerländska ögon. Här som vi är ganska vana ändå liksom att leva ett individualistiskt tänk. Vi lever inte så jättenära våra familjer. Jag till exempel har halva min familj i Värmland, som sagt. Och halva min familj i Skåne. Och jag bor i Jönköping. Så att jag har inte jättenära till min familj. Och många av er kanske delar den situationen med mig. Men ändå så tycker ju jag att den här texten är provocerande. Men det som man behöver veta då, det är att det som Jesus säger då, det är ju ännu mer provocerande för de som sitter där runt omkring honom just då. För i den judiska kulturen så var familjen grunden för både det sociala och det ekonomiska livet. Och det var också källan till varje individs identitet. Och på den tiden så levde man så som man fortfarande gör i många kulturer idag. Alltså hela familjen tillsammans med både kanske föräldrar och morföräldrar och hela gänget liksom. Kanske till och med under samma tak. Och att vara en trogen jude som en del av Israels folk, alltså som Guds utvalda folk. En av de främsta tillämpningarna på det var att vara trogen sin familj. Så skulle man då bryta med det här familjära, så skulle man bryta med judarnas, liksom, en av de viktigaste stöttepelarna för deras självbild och världsbild. Och med det här som bakgrund så förstår vi då att det som Jesus säger, att man liksom på något sätt att han öppnar upp den här synen på familjen, det är ganska radikalt för de som sitter där. Det är ganska provocerande för dem. Och jag tänker att mycket mer provocerande än vad jag tycker att det här är. Så Jesu ord verkar vara väldigt radikala då. Men vad menar han egentligen när han säger så här? Och som jag tänker och som jag tolkar det, så är inte det här bara ett budskap till de som sitter runt honom just då, utan jag tror att lika mycket är till oss idag. Och det jag tänker är att, och det som Kalle redan har varit inne på, det är att, att det Jesus gör här, det är att vidga perspektivet. Att det är inte längre bara de biologiska banden som knyter oss samman, utan det finns en större vidd liksom. Vår första lojalitet är ju till Jesus, men han har runt omkring sig skapat en gemenskap där alla som tror på honom får vara en del av hans familj. Jesus vidgar här liksom perspektivet, och det är inte längre bara, men som sagt, det är inte bara det biologiska, det är inte bara blodsbanden som binder oss samman, det är inte bara där vi har en lojalitet till varandra, utan det sträcker sig längre. Och det här är ju en sak som inte bara sägs av Jesus vid det här tillfället, utan det bekräftas på olika sätt. Jag tänker till exempel när Jesus hänger på korset och hans mor Maria står där och hans lärjunge Johannes står också där. Och då så sluter ju Jesus igen ett förbund, eller ska säga en knyter dem till varandra som en mor och en son. Och Paulus, som senare också blir en lärjunge till Jesus, han pratar mycket om det här i sina brev, om att vi är en kropp, vi är delar av samma familj, vi har olika delar, olika funktioner, olika gåvor, men vi hör ihop. Så det här verkar vara en tanke som Jesus skapar, men som senare liksom bekräftas om och om igen. Så Jesus formerar en ny gemenskap, någonting som sträcker sig längre än blodsbanden. Och en ny gemenskap tänker jag också är det som Lorenz och Lockman fick uppleva. De hittade någonting mellan varandra som sträckte sig längre än det vanliga, naturliga, biologiska bandet. Den här berättelsen är alltså glada nyheter för oss idag. Det finns en möjlighet att få ingå i en familj, att ha en större gemenskap. Men jag funderade lite på, när jag förberedde det här, vad får det här för konsekvenser för oss idag då? Vad innebär den här texten för oss? Att vi är en större familj, och vad är det som utmanar oss då att tänka, att leva i det här, att vara en stor familj, att ha en ny familj? Och då tänker jag på tre områden som den här nya familjen faktiskt utmanar. För det första då, så den här nya familjen utmanar vår individualism. Som jag redan har nämnt, och som inte är någon nyhet för någon av oss kanske, är att vi lever i ett ganska individualistiskt samhälle. Det handlar ganska mycket om jag och mig och min och mitt självförverkligande och sådär. Och jag vet att inte alla upplever att det här är liksom, det är inte så här jag lever, men jag tror att vi alla kan känna igen fenomenet i alla fall att Sverige och en del av västvärlden är ganska liksom egocentriska och individualistiska. Och för att nämna bara något exempel på det här, så är Sverige det land som har flest antal ensamboende i världen. Enligt tidningen Forskning och Framsteg så kommer det från en artikel från förra året i november, så står det så här att 1,5 miljon hushåll i Sverige är ensamhushåll. Och en av dem är för övrigt jag, ska jag bara säga. Och det är intressant att tänka att människor i tusentals år har bott tillsammans, valt att leva på det sättet, ända fram till 1900-talet, där det faktiskt hände en förändring. Och då började människor bo själva. Först då började människor bo själva, alltså i mer regel eller så. Och det här tycker jag är spännande. Artikeln berättar att ordet idiot från början av de gamla grekerna betyder en egen eller en privat person. Det kommer därifrån. Och bland det värsta straff som vi i historien har kunnat få, det har ju varit förvisning, alltså till exempel landsförvisning eller isolering. Det har ju varit det värsta straffet man har kunnat få. Och ensam har liksom betytt utsatt, medan äktenskapet eller familjen, släkten, gruppen, det har varit tryggheten. Så här har det ju varit ända fram till 1900-talet. När det på något sätt skedde en förändring och det började bli väldigt mycket mer vanligt att man bodde ensam. Eller bor ensam. Och samtidigt så finns det andra undersökningar som säger att psykisk ohälsa är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige idag. Som mycket leder till oro, depression och ångest och sådär. Och nu måste man vara väldigt ödmjuk, och jag, det är risk att jag drar för snabba paralleller här. Och jag menar inte att allt har en koppling här. Men vissa fall kan jag tro ändå har en koppling med att vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle. De här två undersökningarna, att de faktiskt hör ihop. Och det tror jag beror på att vi faktiskt är skapade till gemenskap. Redan i första Mosebok, i kapitel 2, vers 18, när Gud har skapat människan, när Gud har skapat Adam, så säger Gud så här: det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Det är inte bra att mannen är ensam. Och så skapar han ett antal djur, men ändå så är han inte riktigt nöjd, Gud. Utan så skapar han också Eva. Och Eva blir liksom en gåva till Adam, för att vara till hjälp, till samarbete, till glädje. Så Gud har, eller liksom redan från början så säger Gud att det inte är bra för människan att vara ensam, och han skapar en gemenskap. Och det här är ju en viktig grej att tänka på, tror jag, när vi lever i en individualistisk anda. Och en av de saker som faktiskt den här nya familjen som Jesus formerar utmanar oss i, för att vi är vana att tänka individualistiskt. Men Jesus nya familj handlar om att tänka kollektivistiskt, handlar om att få vara en gemenskap igen. Och därför så utmanar ju det här det som vi tänker. Men det finns en möjlighet att verkligen få leva i det Jesus säger, att få leva i den här nya familjen. Och jag brukar kalla mig själv en ensamvarg. Jag brukar tycka det är ganska gött att vara själv. Gött, det var något värmländskt. Och jag har ganska lätt att hitta på saker att göra när jag är själv och sådär. Men ändå när jag tänker efter på minnen i mitt liv, när jag har upplevt antingen stor glädje och lycka, eller när jag har gått igenom stora kriser och svårigheter, så är det alltid med tacksamhet till människor som har funnits där som jag tänker på de här minnena, för att jag inte har varit ensam. Så jag tror verkligen att vi behöver varandra. Jag tror att vi är skapade i gemenskap. Jag tror att det är viktigt med gemenskaper för att må bra. För att det är inte bra för oss att vara själva. Det är inte bra att vara ensam. Till viss del, ja, absolut. Men i det stora hela så behöver vi människor. Och det är det som Jesus formerar i den här nya gemenskapen. När han ser på dem runt omkring sig och säger att det här är din syster, mor och bror. Vi får människor att dela livet med. Vi får människor som vill stötta oss, som vill vara till hjälp och som finns där för varandra, som man gör i en familj. Och jag tycker det är vackert. Den andra saken som den här nya familjen utmanar, som jag tänker på, det är bekvämligheten. Det kanske jobbigaste med den här nya gemenskapen, det är ju att det faktiskt utmanar min bekvämlighet. Det är inte alltid lätt, det är inte alltid gött att vara med andra människor. Och det är väl inte så konstigt när Jesus formerar en ny familj, säger att man ska höra till varandra, vi som egentligen inte blodsligt eller biologiskt hör till varandra. Vi ska vara en familjegemenskap och ha samma lojalitet till varandra som en familj och fungera på samma sätt som en fungerande familj. Det är klart att det blir svårt, för att vi har massa olika bakgrunder och kulturer och erfarenheter med oss. Vi funkar på massa olika sätt. Det är klart att det är svårt. Det är jättesvårt och det kommer bli massa konflikter. Men ändå så tror jag att det är så sjukt värt det. Och framförallt så är det väldigt jobbigt och svårt att släppa andra nära. En del av oss läste i Svenska Dagbladet för några veckor sedan om invandringskritiska demonstranter från Finland som bildade en mänsklig mur vid gränsen till Sverige för att liksom frånsäga sig fler asylsökande. Och de hade banderoller där det stod: nu räcker det, stäng gränserna, och go home ISIS och så vidare. Och när jag läste det här så fylldes jag väldigt arg och ledsen och frågade mig hur vi människor kan göra på det sättet, hur vi kan stänga andra människor ute. Men så när jag tänker på det så funderar jag på om det inte handlar om just det här med bekvämligheten. Att släpper vi andra nära och ger rum för andra, så kanske det blir lite obekvämt för mig. det kanske blir lite trängre. Jag kanske får stå i lite längre köer. Jag kanske får lite mindre pengar att använda mig av. Jag kanske inte förstår vad alla säger, vad han i kassan säger och så vidare. Saker som vi i Sverige är ganska bortskämda med, men väldigt rädda att förlora. För det är ganska bekvämt liksom. Och jag sa ju tidigare att Gud såg med en gång att det här med gemenskap är viktigt. Det tror jag han i och för sig redan visste innan han skapade Adam, eftersom att han ingår i en gemenskap i sig själv. Men redan där i början när han hade skapat Adam så insatte han en gemenskap. Men jag måste ju tyvärr erkänna att nästan lika snabbt så uppstår ju också rivalitet mellan människor. Och jag tänkte läsa ett stycke från Första Mosebok kapitel 4. Och från vers 10. Och det är så att Adam och Eva fick ju två barn, Kain och Abel. Och mellan bröder kan det ju vara en del konflikter, och det var det mellan de här två. Men dessvärre så slutade ju den här konflikten i att Abel dödade Kain. Och när Gud frågar Kain vart hans bror Abel är, så säger Kain så här. Från vers 9 ska jag säga att det var. Det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Så svarar Kain när Gud frågar honom vart Adam är. Det vet jag inte. Ska jag behöva ta hand om min bror? Så redan här så finns rivaliteten mellan människor, mellan två bröder. För det är inte bara att han har dödat sin bror, utan han är också nonchalant mot Gud och vill inte alls visa något ansvar inför sin egen bror. Ska jag behöva ta hand om honom? Han får väl sköta sig själv. Så nästan lika snabbt som den här tanken om att människan är en gåva för gemenskap, för hjälp, för gemenskap, det som Gud hade som en tanke, lika snabbt nästan så kommer också tanken av att om en rivalitet är bra, jag vill hellre liksom vara själv. Och det här är ju ett tema som man kan se mer i Bibeln, liksom, att det finns konflikter, att människor hellre väljer liksom sin egen väg än den kanske obekväma, men den som också handlar om gemenskap. Och det fortsätter ju också in i våran tid. Men Jesus insättande av den här nya gemenskapen, jag tror att den handlar om att också skapa försoning mellan människor igen. Att faktiskt förena människor och återgå till det som faktiskt var tanken, att vi kan få vara till glädje, få vara gåvor till varandra. Men det utmanar ju då också våran bekvämlighet. För det är inte alltid lätt att ha med andra människor att göra. Och jag tror att den här nya gemenskapen också innefattar en globaliserad syn. Det är inte bara så att mina kristna syskon enbart finns i Sverige eller enbart finns i Mariannelund. Utan jag tror att de finns i hela världen. I USA, i London och i Syrien. Och på väg hit till och med. Och det tror jag att vi behöver liksom ha med också. Och det är klart att det kommer vara obekvämt både i mötet med andra svenskar och i mötet med människor från andra kulturer. Det kommer vara obekvämt. Och det kommer vara konfliktfyllt. Men jag tror att vinsten är så mycket större. Det som vi kan få av varandra och ge till varandra är så mycket större. Och jag tror att en viktig aspekt att tänka på också i mötet med kanske utsatta människor är våran självbild som svenskar. Vi har ofta varit hjälpare. Vi har skickat pengar och vi har gett resurser för att hjälpa människor i utsatta länder. Och det har varit jättebra. Vi har gjort jättebra insatser. Men det är viktigt också att inte bli kvar i den situationen, i den rollen, i det tänket att vi bara är hjälpare hela tiden. Vi behöver också inse att vi behöver bli hjälpta av andra människor som har varit den här utsatta gruppen eller fortfarande är. Att de har så mycket att ge till oss också. Jag tror att vi kan behöva lägga av oss det lilla högmodstänket även om vi har gjort jättemycket gott med det. Men inse vad är våra behov och vad kan vi bli hjälpta med? För det finns så mycket gott att ha i utbyte med varandra. Men som sagt, det här utmanar bekvämligheten. Vi är människor, vi är komplicerade och vi är bekväma. Men jag tror att vinsten är så mycket större att få dela livet i en familj. Den tredje och sista grejen som jag tror att den här nya familjen utmanar, det är vissa kyrkliga mönster. Hör och häpna. Kanske är det så att den här nya gemenskapen som Jesus skapar, som han formerar, kanske utmanar den vissa kyrkliga mönster som vi har skapat. Det här är en tanke som jag brottas med och som jag kastar över till er lite. Jag har inte någon färdigt svar, men låt oss bara fundera lite. Kan det vara så att vi har strukturer och mönster, medvetna eller omedvetna strukturer och mönster som vi har skapat, som gör att vissa människor exkluderas från vår gemenskap? Där människor känner att jag passar inte in. Jag kan inte vara en del av den här familjen. Jag tror på Jesus och jag vill vara med, men jag passar inte in. Och sådana saker tror jag i så fall att vi behöver omformulera i den här nya familjen. För jag tror att i Jesu familj, den gemenskap som han skapar, formerar, där får alla plats liksom. Kanske är det så att vi behöver fundera på, nu bara ge några exempel då. Kanske är det att vi behöver fundera på hur vi sjunger lovsång eller psalmer. Hur vi sjunger, vilka vi sjunger. Det kanske spelar roll för hur vi dricker kyrkkaffet. Hur vi sitter där ute, vad vi äter och dricker. Det kanske spelar roll för vilka verksamheter vi har. Det här är bara exempel. Och för att vara lite mer tydlig så ni fattar galoppen, så ska jag ge ett jättekonkret exempel. Jag läste i tidningen Dagen för några, jag vet inte, något år sedan kanske, om singlar i kyrkan. Och hur det är att vara singel i kyrkan. Och då så ska jag läsa ett citat ifrån Inga Märta Isaksson. Hon gifte sig när hon var 51 år. Och hon säger någonting som jag tycker är väldigt viktigt att fundera på. Men innan jag läser det så måste jag bara hjälpa er att vidga perspektivet på vad en singel är. Det är ju inte bara den som är 30 och ogift liksom, 30 och under och ogift. Utan singel är ju alla som på något sätt lever utan att vara tillsammans med någon. Det är ju också en änka då, en änkeman, en skild människa. En kvinna eller man i olika åldrar som inte lever tillsammans med någon. Så ha med det perspektivet och tänk inte bara då singel är den som är 30 år och under och ogift. Utan alla de här är ju singlar. Och då säger Inga Märta Isaksson så här. Församlingen är väldigt familjecentrerad och det är viktigt med familjen. Men vad som är sorgligt i frikyrkan idag, det är att det inte finns något alternativ. Singlarna finns i församlingen och de är fantastiskt uppskattade i verksamheten. De är efterfrågade i städhjälp, i arbetsgrupper och barnverksamhet, säger Inga Märta. Men jag upplever mer sällan att man efterfrågas i gemenskapen och blir medbjudna exempelvis på fester. En singel räknas mer som arbetskraft. Och tidningen Dagen bekräftar Inga Märtas ord genom en undersökning de gjorde där 46,6% av singlarna i undersökningen säger att de aldrig eller alldeles för sällan blir medbjudna på parvänners middagar och fester. Och jag tycker det här är väldigt sorgligt och en viktig aspekt och ett viktigt exempel på vad den här nya gemenskapen kan utmana i våra kyrkliga mönster. Alltså vi måste ha gemenskaper där alla, i vilken livssituation man än befinner sig i, känner att man är en fullvärdig medlem av gemenskapen. Och där man känner att man faktiskt får plats. Och det är det som jag menar med att Jesu familj, den här nya konstellationen, kan utmana vissa saker som vi har skapat. Och jag tror ofta att det här är omedvetet. Det har bara liksom blivit så. Jag tror inte att vi vill någonting illa. Men vi kanske behöver fundera igenom vad har vi för strukturer eller mönster som skulle kunna exkludera människor. Och hur omformulerar vi dem i så fall så att människor känner att jag får vara med, jag vill vara med och jag är fullvärdig hur jag än liksom, ja, i vilken situation jag än befinner mig i. Är ni med på tanken liksom? Tidningen Dagen berättar också om Nina Ekstrand som efter sin skilsmässa inte längre orkade gå till kyrkan utan hellre gick till krogen. För bland sina vänner på krogen så fick hon vara vanliga Nina medan i kyrkan så var hon stackars Nina. Och hon upplevde att hon fick större stöd av vännerna på krogen. Och det här gör mig också ledsen för att jag tänker att församlingen, familjen måste vara ett ställe där vi det sårade och människor får komma liksom. Och där vi har gemenskaper som älskar varandra även fast vi befinner oss i olika situationer i livet. Men ibland är jag rädd att vi har blivit lite för präktiga som gemenskap, där vi bara visar våra utsidor för varandra. Och det är människor som inte passar in i det här mönstret känner att nej, men då får jag nog kliva ifrån, då får jag lämna familjen ett tag, för jag känner mig inte hemma. Och det är bara en sån grej som jag känner att vi kan behöva fundera. Finns det sådana saker, och behöver vi i så fall omformulera dem så att människor känner sig älskade i den här gemenskapen? Och det här om kyrkkaffet, verksamheter, lovsången, det var bara exempel. Det behöver inte alls vara någonting som ska omformuleras. Men det är bara ett sätt att försöka börja tänka. Kan det finnas strukturer vi behöver förändra? För jag tror att Jesus i sitt insättande av den nya gemenskapen, han ville allas människor. Liksom. Han inkluderade alla. Alla som gör min faders vilja eller min Guds vilja är en del av min familj. Och det behöver vi också påminna oss om, tror jag. Så den här nya gemenskapen som Jesus formerar, det är ett glatt budskap för alla människor. Vi har möjlighet att få ingå i en familj där vi faktiskt får älska varandra och vara stöd till varandra. Men sen samtidigt så är det ju så att den utmanar vissa saker vi har. Men jag tror att utmaningarna är mindre än vad fördelarna är med att faktiskt leva tillsammans. Så låt mig till sist dela med mig av en dröm som jag har. Jag drömmer om att församlingen, familjen, sträcker sig längre än bara söndagsförmiddagarna. Jag drömmer om att vi faktiskt ska adoptera varandra som systrar, som bröder, som mödrar och fäder och morfäder, ja, och så vidare till varandra. Och där vi faktiskt delar livet med varandra och inte bara andliga saker utan faktiskt också saker som handlar om tid och pengar, resurser, omsorg. Och jag drömmer om att min individualism skulle sättas efter eller komma efter våran kollektivism. Och att min bekvämlighet skulle underkasta sig våran familj. Och att vissa kyrkliga mönster och strukturer vi har som inte bygger upp och som exkluderar människor skulle omformuleras så att hela familjen skulle känna sig hemma. Och jag drömmer till sist om att vi skulle känna och uppleva det som Lockman och Lorenz kände för varandra. Och säga så som Lockman sa till Lorenz, att jag ser honom inte längre som en bro, eller jag ser honom inte som en vän. Han är mer som en bror och jag älskar honom. Amen.